Ja, Bengt Anderberg, förra gången talade vi om religion, men nu lever ju människan icke allenast av ordet. Hon behöver bröd också. Och när vi botaniserar i dina bokhyllor så finner vi att kokböcker innehåller, där har du kanske en 4-5 meter. Det är mycket, det är inte alls så mycket som du har av då religiös och annan litteratur knuten till Bibeln. Det är åtskilligt mer än 5 meter, naturligtvis.
Ja, man kan ju inte precis forska så där i matlagningens historia.
Men 4-5 meter är bra, räcker ju en god. Det är åtskilliga recept på haren, vilket vi ska få se om en liten stund. Men vad har du för allmänna synpunkter då på kokböcker?
Ja, det är ju väldigt roligt att läsa kokböcker. Mm. Och att laga mat. Jag har inte egentligen så mycket för att äta. Men laga mat tycker jag är roligt. Och framförallt att laga mat till vardags sådär. Mm. Och hålla snyggt i köket. Jag tycker det är så tråkigt med gastronomer som släpper ner en massa disk och inte diskar efter sig och sånt där. Va? Och jag har ju själv gått igenom den där perioden när allting skulle vara så jävla fint och utsökt och delikat och delikatet och sådär. Det har jag som väl är kommit över.
Så de där supergastronomerna och vinkännarnas klubb och sånt där.
Oj, oj, oj.
Det ligger inte mycket för.
Absolut. Det ligger långt, långt ifrån mig. Helt utanför min sfär. Nej, men jag tycker det roliga är att det är kulturhistoriskt intressant, kanske man kan säga, va? Mm. Om du ser på en sån här, inte precis kokbok, som den här Svensk allmogekost som jag har här. En bok från 1919. Av vad heter han nu? Nils Kejland. Den är så gripande, den är mera gripande än många annan historiebok. Den skildrar, kan man säga, svenska folket i nöd och lust. Hungersnöd och svält dominerar, kan man också säga. Av vad heter han nu? Nils Kejland mycket. Men när det var fest på jularna och sådär till exempel, då bullades det upp. Det är ett sätt som vi är alldeles främmande för nu. Ja, vi har lite fjontiga rester av det. Men då skulle man liksom äta för året. Och det är lika gripande att läsa det. Mm. Och sen finns det då gamla matlagningsmetoder och gamla redskap och gamla ugnar och sånt där som gör att man får tårar i ögonen och blir glad på samma gång. Mm. Fäderna verkligen. Hur de levde och hade det. Mm.
Ja, du är ju inte, du är 66 år. Och din farfar levde då djupt nere i det 1800-tal som kände av svagåret 67 som vi brukar tala om, och det har gått till den lilla pilten så småningom.
Ja, det var ju så att i mitt barndomshem berättade farsan väldigt mycket om hur det var hos farfar i farfars gård. Det var ständiga upprepningar och sånt där som man tyckte var ganska tråkigt då, men som fastnade och som man kommer ihåg nu. Och han berättade bland annat att då svagåret, som du säger, 1867, så kom det folk till farfar som var en välmående bonde och tiggde potatisskal. Inte potatis, utan skal. Och jag tror förresten inte de fick något, för gubben var snål som attan. Mm. Men det är ju hemskt och gripande och konstigt att tänka sig att det här gick ner. Det hörde jag på 20-talet, va? Det liksom kom direkt en generation emellan. Ja. Nu när man läser om hungersnöderna hos Kejland här, så är det ju mera de här stora fruktansvärden när folk åt allting, försökte äta allting, sina egna fingrar. Man hittade lik med halvgnagda fingrar. Egendomligt är att lägga märke till en sak, va? De åt aldrig svamp. Skogarna dignade av svamp, va? Och på andra sidan gränsen i Finland åt de svamp som bara den. Men aldrig i Sverige.
Till och med idag så är det mer kring svamp i Finland.
Ja, du kommer väl ihåg Fröding som champinjonerna. Ja. Va? Det var bara fint folk som åt det. Ja. Nej, de försökte på alla vis, men inte det. Mm. Sen är det naturligtvis också roligt att laga mat, det tycker jag. Och använda gamla, goda recept. Jag har lärt mig att baka bröd på äldre dagar. Jag hade hållit på med nu i 20 år. Och det är väldigt roligt att göra det med surdeg, alltså. Mm. Inte jäst. Surdegsbröd smakar bättre och håller sig bättre och är framförallt roligare att göra. Man tycker man har hjälp av små brödvätar eller brödandar som utvecklar. Det är ju så konstigt egentligen. Tänk dig att man tar bara mjöl och vatten och salt och sätter det lite varmt. Så får det stå några dagar. Egentligen tills det börjar lukta lite illa sådär, va? Mm. Så rör man om i det och då kommer en frisk, härlig, en sorts av, en av livets urdofter upp till ytan. Mm. Och den är det som syrar brödet, va? Jag ska läsa en bit ur Kejland som handlar om surdeg i gamla dagar. Som han själv, han gav ut den här boken 19, så det bör ha varit någon gång omkring slutet av 1800-talet, va? Författaren erinrar sig från sina tidiga år i Värmland ett slags bröd på orten kallat Pålstorpkaka. vilket mer än något han då smakat föreföll utsökt gott. Till formen var det en vanlig halvtjock rågkaka. Dess arom påminde något om vin. Så väl behövde det icke. Sådant endast förtog aromen. Det tycker jag också. Alltså färskt bröd med lite smör på surdegsbröd. Det är något av det göttaste som finns. Det är bättre än många, många maträtt. Men okej. Den allmogekvinna som bakade denna kaka var bland sina grannar mycket tadlad för sin originella hantering av degarna. Dem kunde hon låta stå långan tid, ända till 14 dagar påstods det, utan att till synes på annat sätt befatta sig med dem än att då och då röra in lite mjöl eller varjehanda mjölmatrester såsom gröt och välling. Folket bedömde detta tillvägagående som ett bekvämt men lättjefullt sätt att hindra gudslånet från att totalt fördärvas. Men det faktum att hon ständigt hade bättre bröd än någon annan husmoder i trakten att bjuda på hördes visst ingen förneka. Det är festligt det där. Va? Och jag har ju också glömt surdegar någon gång så de får stå över en vecka. Det går att röra upp dem då också och använda dem. Sen är det en sak till med att baka bröd som är fin, och det är själva lukten. Bakebröd, när ugnen står på. Va? Mm. Men det ska ju baka ganska lång tid. Och det fyller huset och även lite grann av nejden runt omkring med sån där, som Kiwi säger, en varm livsdoft. Alexis Kiwi. Ja, Alexis Kiwi, ja. Gottfried Keller har skrivit om det också när han minns sin barndom, den schweiziska författaren. När han minns sin barndom så minns han framförallt lukten av bröd, nybakat bröd. Det ligger mycket i det. Mm. Nybakat bröd, katter, äpplen, allt sånt där som hör till ett hem. Det ser man, eller det känner man sällan nu för tiden. Det är grymt.
Mm. En grym sak som den här mannen då vittnar om, det är ju skillnaden när han rör sig söder från och norrut på kosthållet. Ja, hur påvärt det är norrut?
Det är förfärligt. De har nästan alltid nödbröd och använder lite bark för att hålla vanan inne sådär, va? Mm. När man kommer norr om, inte någon dal över, men en bit längre upp ändå. Men däremot i Skåne finns det nästan alltid kex så det räcker. Det är kusligt. Och det var väl också så förr i världen under hungersnödstiderna att de vandrade norrifrån söderut. Dog visserligen på vägen många, men ändå. Det var aldrig någon som gick norrut.
Mm. Och detta är då allmogens kosthåll. Och som kontrast till detta kan vi sätta då en bok av betydligt elegantare snitt som ligger här någonstans. Le Grand.
Ja, Le Grand Dictionnaire de Cuisine av Alexandre Dumas den äldre. Det är alltså en finsmakarbok kan man säga. Men Dumas som överallt, han är så jävla hjärtlig och god på något sätt. Så man kan inte, han är ingen matsnobb, va? Mm. Så när han skriver att om någon utsökt rätt att den är fin, att den är rolig lag, att den är fin och härlig att äta, då är han övertygande. Därför att han är så övertygad och sådär. Det är inte som... Det är inte som de här som skriver om vin, till exempel om det är vinet som är jungfrulligt eller hetsigt eller runt eller tunt eller jag vet inte vad. Utan det är verkligen allvarligt menat. Mm. Och det är så festligt. Det har ju också en väldigt stor kulturhistorisk betydelse att läsa hans enorma receptsamling här. Va? Den,
omelett på kirsch, det är ju körsbär.
Ja, det är likör.
Jaha.
Kirschlikör. En sylt, ja, likör-omelett.
Men det är från körsbär.
Ja, kirsch gör man väl av körsbär. Jag dricker inte sånt där så jag vet inte. Men det låter så.
Ja. Ja,
Här finns allt så. Och han var ju dessutom bra och skicklig i köket. Han kunde laga mat. Han beskriver här middagar som han har ställt
han
till.
Han är väldigt grundlig för han har till och med bilden på en jägare.
Som... Ja, han jagar ju mycket. Jo då. Du vet, Dumas var ju en säregen människa. Han var inte rädd för någonting. Han hade den enorma livsaptiten och kraften till det. Va? Han hade tänderna kvar, han hade magen i lag fast han vräkte i sig mat. Satt 6 timmar vid middagarna och sådär och drack som 17 och knulla som jag vet inte vad. Och lika glad hela tiden verkar han att vara. Va? Och så han har med att skriva dessa miljoner böcker också. Han hade visserligen en firma men mycket skrev han själv ändå. Mm. Framförallt de här odödliga sakerna. Mm. Vad heter de? Skrivna om Monte Cristo, det är en av mina favoritböcker.
Och sånt där. Men får jag titta och bidra med någonting ur vår klassiker, det är ju förstås då Hagdal. Det står att haren tycker han har varit utsatt för avfund och förtal. Ja, man har misskänt hans djupsinniga utseende och sagt att hans mörka kött vore disponerande för hypokondri. Det är dåligt humör.
Ja, just
det. Och hans jagade blod hetsigt. Men amatörer, kockar och krypskyttar har alla blivit eniga om att en ung hare är det lättsmältaste, lättstektaste och lättast åtkomliga villebråd som kan uppspåras. Och så vidare. Så ger han då recept här på stekt hare, färserad hare, filé av hare.
Nu ska du se, det är bara de med stjärnor som han själv har lagat, de andra har inte.
Jaha, nej, de har han, nej just det, så. Men han har gjort själv hare med surkål, ja, kallops av hare, kotletter av hare, ragu, köttgelé, aladåb av hare, pastej, hare i terrin och så vidare. Sen övergår han till kanin. Det mindre då, tilltalande djuret kanin.
Jag vet inte, jag känner ingen skillnad på dem. Nej, jag tycker inte särskilt mycket om någon av dem, får jag säga.
Nej, det serveras ju i Frankrike, kanin.
Ja, ja, det serveras väl överallt, det kan man få här också, antar jag. Nej, Hagdahl är ju väldigt fin. Han är ju också den sorten som Dumas. Han är entusiastisk utan att vara löjlig sådär, va? Mm. Han skriver ju visserligen, ja, det är ju en överklassbok som vi sa här om året, förra året. Mm. Men det är ändå en matbok och inte någon snobbbok.
Mm. Det är ju så att våra matskribenter nu... Vi har ju Hira med Svenska Dagbladet och Anna Bergenström i Dagens Nyheter. Det är, alltså det förstår man med åren, att det är oerhört betydelsefulla personer. De lär oss äta och laga, först laga mat och sen äta.
Anna är säkert bra, tycker jag, för att hon är...
Anna Bergenström.
Ja, just det, hon kommer med nyheter som verkligen är praktiska och inte bara nonsens, inte bara snobberi, utan det är användbart direkt sådär. Det är mycket bra.
Tänk en sån liten detalj som att hon inte skriver portioner utan personer. Alltså när man retar sig på att det står, ja du vet, ett antal portioner, och då tror man att det är för vad, det är så smått.
Ja.
Men hon tar i och beskriver istället person. Ja, men förutom att det är personligt så är det då uttänkt hur mycket man äter då.
Jag har överhuvudtaget recepten mer praktiska nu än de var förut, tror jag.
Mm.
Och hon är en bra exponent för det. Mm. Du vet att förut trodde de ju, eller sa de här matsnobbarna, att kvinnor inte kan skriva kokböcker. Bröd make.
Där kan jag då, som nyligen läst Boswell, inskjuta att den store Samuel Johnson vid ett samtal med en kvinna säger så till henne: nej, min fru, kvinnor kan spinna mycket bra men inte skriva en bra kokbok. Ja. Han har själv sagt att han själv skulle kunna då skriva en verkligt god kokbok, och han har beskrivit hur han skulle gå till väga när han då skrev den, vad den skulle innehålla och så vidare.
Men man inte gjorde det. Men det är typiskt för sån där, vad ska man kalla det för? I hastigt mod fällt föraktfullt yttrande. Mm. Jag tror inte han hade tänkt sig för ett ögonblick när han sa det. Men det är alltså en spridd uppfattning bland män, gubbar. Det finns ju inte minsta rim och reson i det. Tvärtom skulle man säga, om någon skulle kunna skriva en bra kokbok så skulle det vara de som har gått och slavat i köket i 1000 år. Mm. Men det skulle varit intressant att se hans kokbok, jag undrar just. Han hade väl ingen praktik i köket, jag vet, men han var en jävel på att äta. Har du läst beskrivningen hur han satt vid bordet? Det är gripande och hemskt egentligen. Han såg ju så underlig ut. Och han var grotesk helt enkelt i lytter. Han hade skelande blick och dålig hy, grovt skinn. Och så hade han besynnerliga spasmer, ryckningar i ansiktet. Va? Boswell har ju beskrivit det mycket bra och gripande. Men, och så hade han sån god aptit, han tyckte om mat, och han slufsade och slafsade och slabbade och spillde på sig. Det måste vara förskräckligt att se. Jag skulle vilja se honom i köket då, va? Hålla rent efter sig, hålla undan, det måste man göra när man lagar mat, i varje fall man lagar mycket mat. Så att man får plats, va? Och sen ska man ju helst ha snyggt efter sig också när man är färdig med maten, tycker jag i alla fall. Och det kunde han inte ha klarat, tror jag. Han var ju närsynt dessutom.
Han hade en anställd kokerska, eller en kvinna hos sig.
Ja, han var säkert bättre ätare än lagare. Men han hade nog idéer, skulle jag kunna tänka mig. Det kunde vara intressant att se den där boken. Icke-ortodox, skulle jag tro.
Bengt Anderberg, intresset för biografier tycks vara på retur, och vi kan... språka om det en stund. Du är ju en man som läser böcker om andra män och kanske också kvinnor.
Jo då, men är det verkligen på retur? Jag tycker senast i år har jag läst 3-4 stora pampiga biografier över amerikanska författare bara. Jag trodde tvärtom att du var inne nu. Att nästan
ja, tvärtom. Jag menar att intresset är på återgång, menar jag.
Ett litet missförstånd. Nej, men det är väl alltså, det är nog så, och det är med all rätt, tycker jag, för att nu ska du få höra på en av mina gamla aforismer. Dikten och verkligheten överträffar varandra. Jag tycker att biografier kan vara precis lika spännande och roliga som någon roman, och tvärtom. Men just, det är sällan egentligen jag läser romanen just nu. Det är för övrigt ganska länge sedan jag höll på med det. Jag liksom fick en sån där järnförråd när jag var ung och läste litteraturhistoria. Då läste jag ju allt, tyckte jag, som fanns i Västerlandets romanväg. Och sen, jag ger mig inte i kast med nya hjärna. Men biografier tycker jag alltid man kan läsa. Fast det måste vara väldigt svårt att skriva, därför att de flesta är ju ganska dåliga, tycker jag. Man får inget, de är slabbigt skrivna, särskilt många amerikanska, och man får inget grepp om föremålet riktigt heller. Ofta är de naturligtvis vinklade, som det heter.
Det är en amerikan, Mark Twain, har uttryckt det så att biografierna, de är inget annat än kostymen eller, och knapparna hos människan. Det som är inuti, det kommer man inte åt.
Nej, det är ju riktigt naturligtvis. Man kan ju aldrig se genom västen. Men det västen kan vara intressant nog förresten. Men
västfronten inte ett nytt.
Ja, frågan är väl om självbiografin en gång kan... Nu hörde jag hur rolig det var. Det var långt borta i en tankegång. Eller vad så kallar det för. Det var mycket roligt. Emellertid så är det ju svårt nog att skriva en självbiografi. Man är ju inte innanför sin egen väst heller, om vi ska hålla fast vid plagget. Det är sannolikt inte gott att framställa, göra en riktig bild av någon människa, antingen det är sig själv eller andra man skriver om.
Nej, bild kan man väl få, men frågan är om den är sann.
Nej, det
och du har ju själv i något tillfälle påpekat att om man tar det som väl på brittiska öarna betecknas som biografiernas biografi, alltså Boswells över Johnson, så är det ju ändå då betecknande hur andra sidobelysningar av Johnson, andra personer skrev. Och då är det inte samma som när Boswell skrev.
Nej,
samma
bild. Det är ju ett monument, men det är klart, Boswell hade en viss blick för Johnsons svaga sidor också. Han försökte ibland sticka upp, som du märker i samtalen. Då blir han ju omedelbart nedklubbad, det är klart, som alla andra. Men man märker ju i hans dagböcker att han hade en klar blick för det där. Fast han tyckte väl inte det passade i den här monumentala monumentbiografin, va? Det skulle ge en någonting för eftervärlden att se upp till, kanske. Bilden av en stor man. Han skildrar ju ofta hans mindre svagheter, men själva nattsidan av honom berör han inte alls. För övrigt vet jag inte om han kände till den. Hans privata, tragiska sida.
Hur var den, menar du?
Ja, han var till exempel masochist. Det har ju kommit fram i brev. De har grävt i brevväxlingar på senare tid och funnit att han stod i ett masochistiskt förhållande till Mrs. Thrale. Han ville ofta bli bunden och piskad av henne. Och det har de inte tagit någon notis om förut, utan man har egentligen bara tänkt på att han skriver så, eller talar så ingående om allt stryk han fick när han var liten och sådär i skolan, du vet. Han blev så illa behandlad. Den sidan av saken kunde naturligtvis inte Boswell göra sådana föreställning om. Det har ju kommit fram alldeles nyss, som jag sa.
Dessutom var ju, han var väl cirka 50-52 år där kring när de träffades.
Ja,
så att en stor del av Johnsons liv har ju han inte umgås med Boswell, även om de 20 resterande åren umgicks de nästan dagligen.
Nej, det fick han ju bara ta på hörsägen. Lita på vad den stora mannen sa. Men även om han hade vetat om de här sakerna så hade han väl inte gett sig in på dem. Det gör de ju numera. Det ska ju vara uppriktigt och man ska inte väja för någonting. Det är naturligtvis ett krux också i hela genren, va? För att det är ju inte bara personen man skriver om som är invecklad i det, utan det är ju en massa andra människor. Man kan ju inte ta med allting, va, i en biografi över en nyligen avliden eller levande människa. Därför att det är så många andra inblandade. Jag kan inte riktigt förstå, det är ju också en intressant sak egentligen. Den här driften som finns hos oss, nästan hos oss alla skulle jag tro, att göra de berömda männen ännu mer berömda, att förgylla dem. Man vill inte att de ska ha några svagheter, va? Och de blir ju, jag tycker tvärtom, att en stor, så kallad stor människa blir mera uppbygglig om man ser hur besvärligt han hade det, hur liten han var, hur taskigt det var runt omkring honom och sådär. Det tycker jag är mycket mer uppbyggligt om man kan använda ett sånt ord.
Du tycker det är bra att fru Tolstoj tagit bladet från munnen och beskriver vilken typ den där Tolstoj egentligen var?
Ja, visst. Eller att de nu, när det gäller Hemingway, som jag inte precis har någon sympati för, så jag är ju part i målet kanske. Jag tycker det är skojigt när man visar vilken löjlig person han var på många vis. När de gör, talar om hans sexuella misslyckanden och alla tarvligheter för övrigt, så tycker man att det är skönt ändå. Det, legenden försvinner och framkommer något rätt ynkligt som ändå är en medmänniska. Man känner igen sig bättre i en sån där bok, va? Mm. Och det är väl egentligen en av meningarna med biografier, att man ska se människan, sig själv nämligen, i dem.
Tror du att biografen, det vill säga den som skriver om en annan person, är den rätte att, eller tror du att det också är möjligt för den som skriver sin självbiografi att vara riktigt genomlysande? Vi har någon gång talat om det som jag då tycker är det magnifika som, i vårt land, nämligen Sven Lidmans böcker, Gossen i grottan och dessa. Där har vi en verkligt skakande bild, att man har dragit den förskönande täckelsen, om man låtit falla.
Jo.
Men du är lite skeptisk.
Ja, inte precis skeptisk. Jag tror nog att Lidman verkligen ville vara uppriktig, och i många stycken var det också. Men det är ändå buskis i det, va?
Hur då?
Ja, han liksom njuter. Du vet, det är som med gamla alkoholister som skryter med sitt rännsten. Han inte precis skryter, men han vill ändå visa vilken jävla förfallen och äcklig typ han var, vilken grov syndare han var. Det där möter man ofta i frireligiösa kretsar för övrigt.
Mm.
Och det blir lite, ibland lite osannolikt, tycker jag.
Mm.
Det är samma sak med Rousseau och såna här, va? De överdriver något åt det hållet, tycker jag. Det är väl inte bättre än att vara överslätande. Tjänstekvinnans son är ju full av sånt där också, teater. Men det är klart, Lidman är väl den, som du säger, den mest uppriktiga vi har. Han lider inte precis av någon, ja, det är det med släkten och det ändå, va? Jag tänkte säga att han lider inte av någon lust att försköna, men det gör han nog ändå, för det ska vara så fint det här med släkten, med lidmännen och det tycker jag är tröttsamt.
Ja.
Det är nog lite på gott
och ont. Du kanske tycker bättre om en annan Sven då? Alltså Lindqvist.
Ja, visst, mycket bättre. Ja då.
Men det har inte alla tyckt.
Nej, jag vet, jag kan inte förstå det. Det han har skrivit om sig själv i sin ungdom, det tycker jag är så jävla bra, därför att det visar en rätt så fjantig människa som har stora trubbel med sig själv och omgivningen och kärleken och alltihop. De där små fisiga nederlagen som vi alla har varit med om, men som vi alltid antingen gömmer undan, va? Eller också försöker göra stora, som Strindberg då, va?
Mm.
Eller Lidman i viss mån.
Mm.
Det säger han, han berättar bara som det är. Jag kan inte begripa hur man kan bli irriterad och sånt. Jag tycker det är så gripande och rörande på en gång.
Mm.
Man känner att det är sant alltihop. Men det är ju meningen, va?
Mm.
Men han gör ju inte någon rundmålning av sig själv, han, som Lidman gör, det är klart.
Det är ju inte en självbiografi.
Nej.
Det är ju mera ett utsnitt ur ens liv, där man har tagit upp och velat bekänna vissa saker där. Så att där skiljer sig ju.
Jo då. Men som sagt, vad jag tycker är väldigt bra det där. Och äkta, ända in i minsta detalj.
Mm. Bekännelse då av Sven Lindqvist. Och
det är lite tydligt, men
Amor, ja. Det tycker jag är okej. Men för att anknyta till, du nämnde tidigare om Hemingway.
Det finns en felkälla där som jag inte precis har tänkt på. Det slog mig nu att jag är väl inte riktigt kompetent att avgöra om den biografin är dålig eller bra. Jag tycker så jävla illa om både Hemingway och Stein, som du sa. De är så otroligt överskattade. Jag har aldrig egentligen läst två sådana nollor egentligen som har blivit så just uppblåsta. Dels av sig själva naturligtvis, men framförallt av någon underlig omgivning som har haft en obegriplig respekt för dem. När det gäller Stein var det pengarna förstås. När det gäller Hemingway var han ju inte så dålig på att göra PR för sig själv heller, va? Och sen hade han ju naturligtvis en viss talang. Men kulten som han själv inledde, den tycker jag är så obehaglig. Och därför, som sagt, då kanske jag tycker att den är sämre än dig, vad vet jag.
Mm.
Det finns ju närgångna så kallade uppriktigheter, lite skvallergrejer och sådant som är på sätt och vis intressant. Särskilt när man nu tänker på att de ger ut allting av honom som han lämnade efter sig, som han själv aldrig hade tänkt på att ge ut, va? De är urdåliga av allt att döma. Jag har inte läst dem, pastor Manders i farten här. Men jag förmodar att de är dåliga, för alla säger det. Mm. De är ju fulla av pikanta detaljer från sista äktenskap och sånt där. Mm. Och det tycker jag inte precis är intressant att läsa. Det är inte på samma sätt gripande alls. Mm. Det som är gripande är ju hans kollaps på slutet. När han insåg att det bara var, eller nästan bara var bluff alltihop. Han hade levat för och av, eller hur? Och så gick han och sköt sig då.
Ja, när vi kommer in på författare som skriver, ja, för att nu ta dem som skriver om sig själva, då är den, du nämnde Pips, han med sin dagbok, han skrev ju faktiskt en stenografi som gjorde att det skulle vara omöjligt för eftervärlden. Så där vet man att det var människor som inte hade alls tänkt på eftervärlden, utan det är vad, efter 300 år lyckas man dechiffrera och ta reda på vad han egentligen
Ja, det är egentligen fantastiskt. Men det finns
är berömvärt.
Ja, berömvärt, men det är en egenomlig... Ja, det är en egenomlig mekanism. Somliga människor, har jag märkt, flera stycken som jag känner, de skriver varje dag vad de har varit med om, även små triviala saker, för att annars vet de liksom inte att de har upplevt det. Det är så underligt. Och någonting i den stilen tycker jag Pips hade också. Ja. Han noterar ju så mycket, framförallt jobbet naturligtvis, men även alla andra bjudningar, vad de åt, alla köttbitar och vinklunkar och allt sånt där. Och det är tydligen av ett behov att göra reda för sig själv vad man har varit med om, och att det verkligen är sant och att man har funnits, det där som kallas att ha en identitet och sådär. Så verkar det.
Om du har varit på besök, om du åkte till Roskilde till exempel, då läser du om Roskilde domkyrka när du kommer hem, så du vet att det är någonting du har sett verkligt.
Ännu bättre, Per. Jag stannar hemma och läser om Roskilde domkyrka. Så får jag verkligen reda på vad det är för något.
Jo.
Men bekännelser, är det Augustinus som är ditt smultronställe?
Ja, smultronställe är ett väldigt fånigt ord. Jag tycker han är så lysande. Mm. Jag har mycket emot honom. Han och Luther är nästan mina favoritfiender. Ja. Ideologiskt sett och sådär. Och i viss mån också personligt. Men jag tycker de är så fantastiska. Jesus och Paulus är ju ingenting mot de två.
Nej.
Stora. Och Augustinus är en sån härlig skribent. Mm. Nu kan jag inte riktigt bedöma bekännelserna, för jag läser den inte på latin, så bra är jag inte, utan jag får ha en dubbeltext. Mm. Men där...
Vadå dubbeltext?
Ja, för engelska på ena sidan, latin på andra sidan, eller tyska. Mm. Annars klarar jag inte av den. Mm. Men det går igenom ändå, hans brinnande, vad ska man kalla det för, brinnande glöd, kan man säga så.
Mm.
Ja. Han är verkligen oerhört genomglödgad av någonting som man nästan inte förstår. Man känner det mer än man förstår det i varje fall. Och samtidigt tycker man att han är så löjlig med sina fånerier. Du kommer ihåg den här historien med Pärnen som han stal när han var 12-13 år, som förföljde honom hela livet. Jämför det med Strindberg när han stal portvinet. Det skyller han, det får hans farsa bära hundhuvudet för. Mm. Men Augustinus själv bär detta hundhuvud med sig årtionde efter årtionde. Och det tycker man är så löjligt. Men samtidigt förstår man att det måste ha varit någonting som verkligen grep honom och krossade honom nästan. Va? Mm. Det är samma med Luther. Han kommer ju också ihåg sådana här saker. Och det är väl sådana människor som blir eller är religiösa från början. De har skuldkänslan som ständigt jagar dem. Och Augustinus förmedlar ju det, va? Och så hans oerhörda passion när han beskriver sin väns död där, va? Det är större än, eller det är mer eldigt än de eldigaste kärleksbrev, tycker jag, som finns. Och det var inte bara en man som dog. Han var inte det minsta homosexuell, eller inte mycket i alla fall. Det är inte så, utan det är något nästan andligt förhållande. Jag kan inte riktigt beskriva det, men jag blir så entusiastisk när jag tänker på honom. Det är verkligen konfessionens bekännelser. Fastän man inte vet om det är sant eller det gör inget. Det är sant på ett annat sätt.
Vid sidan av den var då Paulus en skrutt.
Ja visst. Paulus, om man nu ska använda ett gammalt fult ord, så var han väl vår första frimickel. Och det kan man det enda försonande med honom. Hur vill jag... har skrivit om honom en gång. Om någonsin ett kål har kastat sig på härden för att bli glödgat, så är det han. Men han lyckades ju inte med det. Andefattigdom, det är hans signum.
Bengt Anderberg, nu handlar det om biografier, självbiografier och bekännelser. Och vi talade i det förra programmet om sådana kanoner som icke blott Sven Lindqvist utan även Augustinus. Mm. Och den är sista som det då tyckte så... väldigt bra om, du kan väl
och
repetera lite grann. Ja, just det.
Han stöter bort mig, men han attraherar mig. Det är mycket svårt att förklara det där. Han är så beundransvärd som författare, men inte bara det, utan det är en sån eldsjäl också. Just det man saknar hos många kristna har han. Och ändå är han inte, man kan inte kalla honom fanatiker. Han är visserligen fanatiker i sin dogmatik i det här. Men i bekännelserna förekommer inte det. Utan där är något annat som måste kallas glöd bara. Som är mycket attraherande. Även för en värsta hedning.
Mm.
För övrigt var han ju, jag tycker både han och Luther är egentligen några förtappade hedningar. Alltså det är synd att de gick förlorade från vår synpunkt. De var ett par utmärkta hedningar, va?
Ja.
Som tyvärr lät sig frälsas.
Mm. De är intressanta som fiende. Ja, Augustinus kanske du inte vill ha som fiende. Men Luther då?
Jo, men Augustinus ligger ju egentligen mycket bakom predestinationsläran som har ställt till så mycket elände genom 400-600 år och sådär, va? Mm. I hela mänskligheten kan man säga. Det måste man verkligen vara fientligt inställd emot.
Mm.
Och Luther är ju en fruktansvärd, det är väl antisemit och människoföraktare och allt sånt där hemskt.
Stödjare av bondeförtryckarna.
Ja, det svek han ju dessutom först. Hjälpte, gynnade han dem. Va? Och sen så slickade han förstarna i röven istället. Nej, jag är fiende till de bägge två. Men jag måste säga att jag beundrar dem oerhört. Favoritfiende, som jag sa förra gången, visst.
Men somliga människor brukar då också inkludera Paulus och säga att ja, han var si, han var så. Men han är då så stor att man fängslas av hans personlighet, men ja, du tycker det mest är en typ.
Det är alldeles obegripligt för mig. Och det konstigaste är att både Augustinus och Luther var så sålda på honom. Mm. För jag tycker om någon är liten och futtig och tarvlig så är det just Paulus.
Mm.
Han har inga... Ja, det finns kanske det där berömda stället där han skriver om den frigivne slaven. Det är vilket brev nu är, det kommer jag inte ihåg. Då kommer liksom... ja, det kommer fram några gånger, människan. Men det är ingen stor, det är en liten som också kan vara hygglig sådär. Men det är inget... Det är inte något karaktäristiskt för honom, utan det typiska är det där småskurna.
Mm.
Lite självrättfärdiga också.
Nej, skriver han till församlingarna hur man ska uppträda då?
Ja, och påpekar egentligen att han själv minsann inte har legat någon till last, utan han har försökt. Ja, det är så trist.
Han
så
hade ju ett yrke.
Jo då, men han var tältmakare. Ja, jag kommer inte ihåg så noga.
Mm.
Men i varje fall utövade han inte det. Jo, när han var i Korinth, va?
Mm.
Men när han var på resande fot så levde han ju. Det är väl inget ont i det att en korportör lever på församlingarna. Det har jag förståelse för. Men att framhäva det, överhuvudtaget att framhäva sig sådär och tala om sina lidanden och sånt, det tycker jag inte om.
Mm.
Nej, det är en liten... tarvlig person.
Det är väl när man, eftersom han tar upp en stor del av Nya Testamentet, när man då jämför det med gamla så är det lätt att lägga ifrån sig Nya Testamentet med en suck.
Ja. Ja,
och jag menar, och kastar sig över det gamla som är sån härlig gobeläng som du en gång har skrivit.
Ja, just det. Men man kan ju inte det, för att det nya betyder ju så mycket för oss, jag menar för vår kultur, som vi sa häromdagen.
Mm.
Man måste ju igenom allt det här.
Mm.
Om inte annat så för att kunna förakta det, eller på att säga. Men förundra sig över. Det är så egendomligt. Den här kristna tron har ju alstrat så mycket. Den har ju omfattats av så många stora människor.
Mm.
Verkligt storslagna figurer.
Mm.
Och den har åstadkommit så mycket härliga konstverk. Va? Man fullkomligt baxnar när man tänker på det. Och så tittar man på själva källan då. Det är en liten samling beige, gråa lappar bara. Jag tycker evangelierna är så småaktiga, trista. En liten hög skärv där några dumma figurer vandrar hit och dit. De förstår inte ledaren för fem öre, utan de bara går och gruffar och pratar strunt och försöker. Och han måste tala till dem som man talar till barn sådär, eller som de gjorde förr till barn. Och sen kommer då Paulus. Har du hört vad jag sa om honom en gång? Att läsa Paulus är som att komma in i ett korvhorn med utsikt in i ett ändlöst fjälster.
Mm.
Det är så grått och trångt när man tittar fram. Åh. Och sen de andra, ja, uppenbarelseboken är ju lite pampigare, men den är också grönköpingsaktig på sitt sätt. Man kan inte låta bli att skratta åt den ibland.
Nej,
det är ett eländigt dokument, och det är omöjligt att förstå att, som sagt, att det har kunnat bildas så mycket stort och fint runt omkring. Det är som Claudel sa om sin frälsning en gång. Han blev frälst i en mässa, han tyckte mässan var så stilig.
Mm.
Och så sa han, det var som att komma in i en katedral och så se sin egen gamla boning stå bredvid. Det var hans gamla livsåskådning alltså.
Mm.
Det är liksom så där, man bär in i det här lilla tarvliga kapellet hela sin stora dröm om frälsning och salighet och alltihopa sånt där.
Mm.
Det är enda saken jag förklarar.
Men du har inte alls Hedenius kristendomskritik, utan...
Nej, jag ligger ju inte på det intellektuella planet alls. Nej. Utan det är bara känslor. Jag tycker det är så föraktligt det hela. Mm. Och så absurt nonsens som att man ska gå och bygga sitt liv på sådana... För mig är det bara dumheter alltså. Mm.
Och du säger som Lagerkrans i en text som ligger framför oss här att han respekterar inte troende helt enkelt.
Nej, just det. Inte det minsta.
Nej, för det finns ju också en falsk benägenhet i vår tid. Eller att av någon slags välvilja ändå respektera, ja, säger man.
Och inte minst så har de kristna det kravet på att det ska bli, att det ska vara så. Medan däremot de har rätt att angripa vem som helst när som helst. Mm. Det är inga schyssta bananer.
Från denna schyssta eller orättvisa betraktelse, denna parentes som ger vi oss från brev, från Pauli brev till andra brev. För att i det här, när vi nu talar om biografier och levnadsskildringar, så är ju breven någonting väldigt intressant att hålla sig till.
Ja visst, brevsamlingar är väl många gånger de bästa biografierna. I varje fall om de är obeskrivna, så inte folk har bränt upp dem eller rivit loss bitar och sådär. Mm. Det kan man ju nästan läsa vems brev som helst, höll jag på att säga. Bara inte sina egna, andras brev. Det är alltid något intressant. Och det finns ju så många lysande verkligen brevskribenter. Ta Ehrensvärd. Mm. Den bästa vi har, tycker jag. Jag tycker han går långt utanpå både Tegnér och Strindberg.
Men är det inte tolkningssvårighet att ideligen försöka sätta sig in i hur han har velat göra intryck på någon läsare? Som, du vet, när man sysslar med Strindbergs brev måste man ge akt på att Strindberg alltid... ända var ute i
något ärende. Men många gånger ser man det noga. Ja. Och även Tegnér var ju medveten om att de gjorde avskrifter av hans brev och skickade runt sådär, va? Det märker man. Ja, hittar han en poäng så skriver han till flera stycken om det. Ja. Men Ehrensvärd tycker jag inte är sån, utan han är bara spontan. Och genialt spontan, va?
Ja. När levde han ungefär?
Han levde på andra halvan av 1700-talet. Mm. 1745, va? Mm. Till 1800. Han dog 1800, det vet jag. Och det var ju...
Det var inte precis förställningens, utan mera innerlighetens tidevarv.
Men du ska tänka dig, det var ändå ovanligt, för han levde ju i de höga kretsarna i Sverige, hovkretsar och politiska höga, och han var ju hög militär själv. Mm. Så, och det var nog fasen de som måste akta på vad de sa och skrev. Men han brydde sig inte om det. Dessutom hade han ju umgänge med roliga snubbar, Sergel och Oxenstierna och Abelgård och såna här. Mm. Det är en fröjd och... Och han är så rolig. Och så, när ni är dumma att det här i radio, så man kan inte visa teckningarna. Han illustrerar sina brev med sådana här fantastiska teckningar. Det tillhör ju också den bästa vi har i Sverige. Mm. Hans teckningar.
Mm. Låt oss höra lite.
Ja, du ska få höra ett som jag har plockat fram här, som jag tycker är så skojigt. Han dricker brunn på Ramlösa för sin hälsa skull. Och så skriver han till grevinnan Jeanette från von Törne 1799. Jag tror det var på våren. Mm. Jag vill försöka hålla en journal åt dig över vår brunnsdrickning. Med den elfte vill jag börja. Klockan 6 sitter vi i vagnen om morgonen och åka en halv mil till brunnen. Brunnshuset är artigt byggt och inrättat av en liten grekisk och en mycket svensk sammanstöpning. Där är kolonner, kyrkfönster och ladtak. Situationen charmant, ingen gran och inga berg och sten. Ingen gran, va? Vad härligt. Mm. Stället är skånskt, som är mot Sörmland detsamma som är utländskt. Vad som är besynnerligt är att bland folk som dricker är 5 galna och ingen löjlig. Varma klimater lär göra den verkan. De spända kontraster försvinna i Värmone. Värmone där. Lär allt vara slakt. Nej, nu läste jag fel här. De spända kontraster, du vet att han inte punkterar ju, så inte ens änglarna kan förstå vad han menar egentligen. Mm. Varma klimater göra den verkan. De spända kontraster försvinna i Värmone där. Allt lär vara slakt när ingen del är stark. Och således förblir det en jämvikt i själva olyckan som förtager orsaken till löjet. Haldin, vem det var, det spelar ingen roll, han var rolig ändå. Haldin har hitkommit med utseendet av ett sant spöke. Jag kan i morgon närmra mig hans person. Mm. Herr statssekreteraren är här och dricker, men ej ur hippokrenen, skaldernas källa på helikon. Ja. Som alla nog har märkt. Han skrev alltså pekoral, menar han. Mm. För övrigt är ingen du känner. Inte en gång känner du kammarherrn baron Rammel, på vars gård vi åt häromdagen. En gård vars ägor ligger på en talldrick och vars ägare är som haversoppan full av russin och intet. Söt, välkokad och vattenstänkt och koppärrig. Var och en som bor i staden Helsingborg äter hemma sin mat, hej, inte så noga med formerna här, hämtad från brunnskocken som här bor. De andra gäster bor i själva Ramlösa by och äter samfällt. Där äter och dricker general Sederström vid sidan av grevinnan Gyllenkrok. Där vistas lilla Forsell. Och Sibet bor i en by för sig själv genom oskickligheten av sin kommissionär. Han fick ingen lägenhet på brunnen alltså.
Mm.
Sibet, eller om han heter Sibet, kommer du ihåg det?
Nej.
Hit kom, magrare än förut, också rödlätt som gamla Darelli, i en grön rock fullproppad av små mässingsknappar. Alltid kvick och vid gott lynne. Så ändras allting i världen och blir ändå ett och detsamma. Vem kunde tro att Sibet kunde bli magrare? Vem kunde tro Sibets lakanfärg bli en pions? Men varken ålder, levnadsskiften eller målar- och bildhuggarkonst förhindrar hans gry och spelverket av hans odödliga själ. Fy fan vad jag tycker det är bra. Ute i brunnshuset är en dekoration menagerad av tillfället som är sällsynt. Där vattnet utlöper är hela gaveln yppen, det är bergssidan, och visar bergets tvärbrant varut ur vattnet har sin order. När solen stöter in lyser hon upp en stor och vacker tavla som består av berget själv. Där kommer punkt äntligen.
Mm.
Varunder är byggt en mur, över vilken är en terrass av några torvor, och ur ett valv framkommer vattnet genom en pip där. Det blev för oväder ingen dansk resa utav, men danskar hälsade på oss under balen, 30 damer. 410 personer voro på den balen i Nalles. Du ser där av vad här är bebott mot kring brunnarna i Sverige. Det är väl en härlig situationsbild, va? Man kan inte överträffa det. Det spelar ingen roll att man inte känner vad Sibet och Rammel och de här, de är där ändå, va?
Mm.
Och sen tycker jag, skulle man kanske läsa det sista, allra sista brevet som han skrev till Sergel den 30 april 1800. Bäste vän, nu reser jag min väg medan den bästa vännen står och skapar gudars bild. Där har han ritat av Sergel stående med modellerande. Jag har ingen hälsa, får se om jag den får. Jag reser nu ner att tala vid fåglar, grodor och skåningar. Här inpackas och byltas, får se när jag uppkommer tillbaka. Men det gjorde han alltså inte. Han dog 3 veckor senare. Han var bara 55 år. Och får omfamna den ärligaste av vänner. Så har han ritat en omfamning här med den tjocka Sergel och den lite mullige Ehrensvärd själv. Det, ja, man får känslor och sånt, va? Eller hur? Det tycker jag, det är enastående i svensk brevlitteratur det här. Det är klart, Källgren var inte dum heller, men jag tycker Ehrensvärd tar priset. Och sen finns det ju många brevsamlingar, svenska brevsamlingar från helt obetydliga personer som är skojiga att läsa för tidsbildernas skull, och många gånger skymtar i dem alltså de mera berömda männen i politiken och kulturen och kyrkan och sånt där. Det kan vara väldigt, det tillhör den bästa litteraturen man kan få.
Mm.
Sen har vi ju Törneros, inte att förglömma, men han visste ju att han skrev för eftervärlden.
Vem var det?
Adolf Törneros, en 1800-talskille. Han reste i Sverige och skrev väldigt fina betraktelser om ett och annat, särskilt om landskapen. En underlig kurre, men hos honom gör det ingenting att det är gjort för eftervärlden, va? För att det är mera essäer än brev, eller vad ska kallar det för? Landskapsbilder och bilder av tillställningar och mycket om musik och sånt där. Små avhandlingar, små uppsatser.
Mm.
Han står i en klass för sig, klart också.
Det är dags att tala om serie nu. Du har en rätt omfattande hylla med serier, men den hyllan är sned. Och är man frågar sig varför den är det.
Jo, det har en helt egen historia. Det var det året när Gais åkte ur Allsvenskan. För hittills sista gången.
I fotboll, ja.
Ja, i fotboll, ja. Då stod jag och hörde på referat i radio. Och det gällde, tror jag, en poäng mot AIK. Och AIK hade ingenting att spela för, så man tänkte det skulle kanske kunna gå. Mm. Men det gick inte. Och i samma ögonblick som slutsignalen gick så märkte jag att jag hade både mätt fel och spikat fel. Så den blev så här sned och galen som du ser. Och då lovade jag mig själv att det ska inte rättas till förrän Gais kommer upp i Allsvenskan igen. Mm. Så den står här nu.
Jag tror den för närvarande ligger tvåa i division 2. Eller i alla fall under det översta strecket.
Så att utsikterna är inte goda i år heller, så hyllan får stå här.
Men serien är goda.
Ja,
och först, ja, jag kan ju fråga varför du har detta intresse givetvis.
Ja, det sitter väl i sin barndom. Men jag tycker nu på gamla dagar, eller ända sedan jag blev vuxen, att det är en genre som är värd sina pengar, eller vad man ska säga. Mm. Jag förstår inte riktigt att den är så försummad som den är. Till exempel är det sällan man hör konstkritiker och historiker syssla med den. Det finns väl ett skäl, kan jag tänka mig. Minst 95% av vad som kommer ut i serieform, det är rena rama smörjan. Det är inte värt papper som det är tryckt på. Men av de andra 5% finns det åtminstone några procent i sin tur som verkligen är Underbar härlig konst helt enkelt. På många vis. Ta den här Carl Alfred, min favorita. Den riktiga gamla Carl Alfred som ritades av Elsie Chrysler Segar under några år, för han dog 39 tror jag. Ja, 30-talet i alla fall, det är länge sedan nu. Det tycker jag är det största snillet i seriekonsten. Han har skapat den här lilla figuren, i och för sig är inte den som märkvärdig, men galleriet, personer runt omkring och miljön. Det är något, en av vår tids bästa sagor helt enkelt. Mm. Den är så rolig och så varm och så härlig på alla sätt. Och lik förbannat så bygger den ju bara på storsmocker som du vet. Mm. Så egentligen borde den vara hemskt rå och ruskig, va? Men icke. Jag kan inte förklara varför den är så fin som den är. Men den är något helt och hållet för sig. Nu går den sedan många herrans år, det andra tecknare som gör den. Som i Amerika ska det ju alltid fortsätta. Efter originalets död så ska det gå på maskin länge och väl, för pengarna ska in, va? Mm. Den är alldeles värdelös nu. Mm. Men den här, den som nu håller på att komma ut i en samlad upplaga, den tycker jag är fullständigt en av hörnpelarna i min boksamling helt enkelt. Varje gång jag känner mig taskig så kan jag titta i den och bli glad igen.
Jag minns honom mest från bio, då brukar han äta spiner, skulle jag på säga. Det stod så på burken. Ja, han brukar äta spenat och få oerhörda muskler av detta, ja, och kunna utföra sina stora dåd. Men det är alltså den Carl Alfred.
Det är den. Nej. Va? Jo, just det. Han heter Skippy Skräck här nere. Jag kom i tankar ett ögonblick. Mm. Det är han. Han har ju en staty i en stad i USA där han står och har käkat spenat på piedestal till och med. Mm. Det har ju utnyttjats till reklamen, är klart det där. Men det finns många, till exempel den här, en föregångare som heter Crazy Cat. Det anser de här finsmakarna på serien var den finaste av alla, det ligger något i det. Mm. Det är, som du ser, en sorts surrealistisk, ja, det är svårt, det kan man inte heller säga, men den är så fantastisk att den slår volter på sig själv hela tiden. Du ser att allting utspelas liksom i en kuliss, va? Och personerna är mycket gåtfulla. Hjälten Crazy Cat, det är en katt. Men det kan egentligen kanske också vara en hund. Och han älskar en råtta som kanske egentligen kan vara en katt eller en hund. Och kärleken är inte besvarad. Den hela råttan håller bara på att kasta tegelsten på honom. Hela serien går ut på att han ska få en tegelsten i huvudet i sista rutan. Va? Gång på gång på gång på gång. Alltid med nya snillrika variationer. Alltid lika roligt. Och så finns det här som i Carl Alfred. En förfärlig massa bipersoner. Eller bidjur får man väl säga. En polis som är olyckligt förälskad i katten. Katthunden. Och, ja, jag kan inte riktigt beskriva det. Men det är också en sån där härlig grej. Den är gammal, den. Jag tror han dog på 20-talet någon gång.
Jag ser den här katten. Han är lite lik Jönssons katt som gick Såningsmannen.
Ja, just det. Det är ett grovt plagiat av den. Och även Felix. Den är gjord efter den här kan man säga. Mm. Men detta är alltså den stora snillrika föregångaren till dem allihop. Mm. Men sen finns ju de här, du vet, det har varit inne med underground-serier i, eller var nu är det väl ute. Det var då omkring 68-70 den tiden, va? Mm. Där fanns det också några verkligt stora begångar. Han, Robert Crumb med katten. Det är också en katt där, ja. Mm. Vad heter den som gjorde en film utav? Jag har redan glömt.
Felix?
Nej.
Det är Fritz.
Fritz, ja, just det. Fritz the cat. Den filmen tyckte jag var rolig, men den tyckte han inte själv om. Men det var alltså, han lever ju nu, jag ska inte tala om honom. Han är inte 50 år en gång, tror jag. Mm. Men han har slutat att rita. Han sitter bara hemma och spelar gamla skivor. Han samlar Dixieland-musik och sånt där. Men han var något för sig också. En tecknare av Guds nåde får man säga. Mm. Med idéer som inte var denna världen. Och sen har vi då något som jag i all min pacifistiska skräck och blyghet tycker är väldigt fascinerande. Det är den här ruskiga S. Clay Wilson. Han är nog det råaste och ruskigaste och snuskigaste som någonsin har ritat någonting, skulle jag tro. Han är värre än den värsta Goya. Mm. Som du ser, det är bara tarmar och blod och knivar och stora ståkukar och allt sånt där. Hela vägen, va? Mm. Och jag tycker det är så roligt. Det befinner sig på andra sidan om allt vad moral och anständighet heter. Va? Det är inte oanständigt. Nej. Det är bara så in i Norden rått som man... Först baxnar man ju klart när man ser honom och undrar vad är det här för någonting, vad är det för en kille, en galen. Mm. Sen märker man ju att det är en konstnär som är i farten, va? Mm. Det är verkligen på andra sidan, man kan inte yttra sig om det. Jag skulle tro att de flesta människor bara tycker att det är avskyvärt, men jag gör inte det.
Men du har inte den här då etnologens, folklivsforskarens eller konstvetarens intresse av att sitta och fundera vad det här har, ja... tala till för människor och vad det är för budskap som nu kolporteras här, utan du ser det konst eller inte konst?
Ja, jag njuter av det. Jag tycker att det är konst bara. Mm. Och den kan vara bra eller dålig, det är det enda man kan säga. Men sen finns det ju verkligt okonstnärliga saker, de här grunkorna. Det är omtryck av gamla, i ordets verkliga mening, pornografiska småserier som gavs ut i USA på... Gavs ut, de fick smyga sig verkligen. Mm. De kom ut i USA på 20-talet. Jag minns att när jag var pojk så brukade det vara sjömän som hade varit i USA som kom hem med såna här små 8-pages. Det var 8 sidor. Av bara rent snusk alltså. Mm. De är fullständigt talanglösa. Mm. Äckliga kan man säga. Och som du ser så är de antisemitiska en del av dem också. Ja, visst, det finns. Allt äckligt man kan tänka sig finns i dem. Mm. Det påminner i viss mån om det som vi talade om förra året, Orwells, den lille mannen som rapar. Det är så jävla äckligt och rått och hemskt. Och det här kan man inte heller säga, som jag sa om Wilson, att det står bortanför moralen. Det här är helt enkelt omoraliskt. Och ändå tycker jag att det är skoj på något vis att se på det. Jag vet inte varför, jag kan inte förklara det.
I senare delen kan man säga då att... lite längre, jo, högre. Men... Där har du då avtecknat kända skådespelerskor,
ja, just det,
som då någon förgriper sig, eller som är invecklad i de här scenerna. Och det är väl lite då...
Ja, det tar ju kål på myten, skulle man kunna säga, va? Ja, det här myten om det rena Hollywood och Will Hayes och sånt där, va? Censuren och det är liksom... Det är ju ett sorts berättigande och det är klart att det är ju skojigt och... Det är skojigt att dra ner skiten, va? Mm.
Det är ju ett
Ja, det är ju ett barnsligt intresse som alla människor väl har. Mm. Kommer du ihåg vad Gun-Britt Sundström hade hittat för en graffito en gång i Stockholm? Det stod på en husvägg: dra ner Gud i skiten. Och hon skrev, hon är ju så förståndig i ordets rätta mening. Mm. Det är ju just det man ska göra. Det är ju där han ska vara. Eller hur? Om man vill lägga en riktigt fin synpunkt på det här snusket så kan man säga att den funktionen fyller det i viss mån, va? Mm. Men jag lägger inte särskilt djupa synpunkter på det här. Jag tycker bara att det är väldigt skojigt att läsa och titta på sånt här då och då. Så finns det en sak till då, som det här, vi kan komma in på det här. Här finns ett litet lexikon. Lexikon där onomatopoöjen. På ojen ska det väl vara. Det är ett lexikon över ljudeffekter i serier. De har en alldeles särskild poesi, poetisk verkan de här. Om man tar de allra enklaste, Bampov och Sock, som Rytopp skrev om. Bampov och Sock, de amerikanska ord som var, ja, när man smakar till någon. Ja. Men även om man tar, för det första är de typografiskt roliga många gånger, de här bubblorna du vet med stora och små bokstäver. Speciellt när de ska beskriva ett särskilt ljud, va? Här finns de mest otroliga saker. Här ska du få höra hur det låter när man kör dolken i folk. Chunk, peak, peaks, pork, sack. Stab, stack, stank, swank, srunk, zn, zack, zock. Det är bra, det är en fin dikt det där. Den vittnar om studier. Mm. Och det här gillar jag. När en tjej tar av sig bihorn så låter det floop, flop, flump. Har du hört det någon gång? det där flump, det är inte flatterande. Men flop, 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 ja, det kan väl duga. Nej, men det är något för sig. Det har någonting av samma egendomliga poesi som ordböcker överhuvudtaget har, va? Att läsa bara ordböcker, jag vet inte om det är så många som njuter av det. Jag kan läsa en artikel i ett lexikon bara, vilket som. Nu är det, finns det ju speciella kuriösa böcker också. Men ta ett sånt här som detta här gamla klassiska svenska Duryea. Eller heter han Duritz? Johan Ernst Ritz heter han. Lexikon, ordbok över svenska allmogespråket. Mm. Det är någonting av samma egendomliga poesi i den, va? Det finns lite varstans. Kny, knydde knytt. Gny, giva ett ganska litet ljud eller hostande ifrån sig. Giva från sig ett ljud som uttrycker missnöje. Han knydde inte ett ord, han knydde inte alls.
Knorr.
Ja, just det.
Egentligen cirkelrund krökning.
Slå knorr på svansen, riksspråk. Knurr, simmen slår sig i knurr. Prydnad bak på frontimuströja.
SM, det är Småland och B eller Blekinge.
Ja, just det. Han är på knorren, slår näsa i knorr, visar sig ond och tvär. Ja, du vet, det är så väldigt skojigt sånt. Mm. Och sen, överhuvudtaget, ljud är så fascinerande. Om du tittar på den här, va, det är en indogermansk etymologisk ordbok. Där kommer man rakt ner till urkällan för alla våra indoeuropeiska språk, va? Till rötterna. Och de är ju... Vad ska man,
är det sanskrit?
Ja, det är alltså, alla möjliga språk här. Alla de indoeuropeiska språken ordnade i grupper, va? Så kan man, så finns det ett annat, man kan slå upp på sitt eget språk, va? Eller på vilket man vill, och hitta ett ord, och så finner man roten här med sidan angiven.
Ja, men det utgår inte från tyskan.
Nej då, det är ett tyskt lexikon bara.
Ja, ja.
Men du ser här.
Ta någonting då.
Ja, vad ska vi ta? Ja, ta det här till exempel. Lejp. Smörja med fett. Klibba, klibba fast. Det finns då i alla möjliga olika språk. Limpati, grekiska lippa. Stryga. Det kan betyda smuts, och det kan betyda hänga ihop med albaniska ripo, tyckers, alltså nyckfull, bedraglig, bedräglig och så vidare. Och så hänger det ihop med lippos, grekiska fett, och salva och sånt där. Och ihop med ett gotiskt ord som heter bleiban, där börjar man ana någonting, va? Mm. Bleiben, bliva, stanna kvar. Alltså det är feta som stannar kvar, va? Som inte går att stryka av. Lifa, leif, leif, allt möjligt sånt där. Bli kvar.
Det är tyskans bleiben då.
Ja, just det. Men det hänger också ihop med klibba, kleben, va? Mm. Och sen kommer plötsligt då en annan rot som stavas L-E-I-B-H. Mm. Innehåller ordet liv helt enkelt. Kaileps, den som lever ensam, var det av celibat för övrigt. Mm. Och då har vi alltså liv, någonting som klibbar. Det tycker jag är så vackert. Det som blir kvar. Mm. Du vet, det är en tillfällighet att livet finns, för det är någonting råkade klibba fast på en klippa, eller vad fan man ska säga. Men man kan också tänka på sperma, för det klibbar ju också fast av en helt annan tillfällighet. Man har inte tänkt på det precis. Och det är så lustigt att se, då är man nere i själva botten, va? Mm. Och det låter... Liv låter ju så vackert för oss. Men lejp, klibb och smuts och fläck och sånt där, det är inte så vackert. Och ändå är det precis samma ord. Mm. Det är verkligen tankeväckande, som poesi ska vara. Jag läser alltså såna här lexikon som stora diktsamlingar, kan man säga.
Mm. Ja, Bengt Anderberg, den här serien heter ju Visste ni det? Och man kan fråga sig om folk vet någonting om alkoholistens värld, vet de det?
Nej, jag tror inte det. Jag tror man måste vara alkoholist själv för att känna till det där. Framförallt tror jag är ju alkoholist. Jag är den tionde människan.
Vad är det som är det?
Jo, var tionde människa har tydligen i sig det där anlaget. Mm. Och det vet man ingenting om. Jag är säker på att det går miljoner nyktra alkoholister i världen som aldrig har tagit en sup. Själv tog jag inte en droppe sprit förrän jag var 27 år. Sen efter 3 år var jag färdig för min första inläggning. Emellertid så det visste man inte då, utan det var den där förbannade svenska supsedeln, va? Man skulle vara full någon gång för att känna hur det var. Mm. Och det var ju inget märkvärdigt med det, men så småningom så blev det en vana, en sån där lördagsvana, så blev det en vardagsvana, och så blev det morgonvana och sådär, va? Och så upptäckte man då att man är den där fördömda människan. Jag kan gott säga att min naturliga frukost, det är 2-5 renat i ett glas, va? Mitt naturliga tillstånd är det lätta ruset, så där, va? Det känner jag mig hemma här i världen. Så är det för alkoholisten. Och det går ju inte. Mm. Utan det fick man bota. Det kastades bort säkert 10 år av mitt liv på det där. Nu klarar jag mig något sån här. Ja, jag klarar mig bra.
Nu prövar jag.
Ja, nu klarar jag mig bra. Torskar nästan aldrig. Och om det blir något så blir det väldigt korta perioder. Jag har ju god hjälp. Jag är omgiven av förstående människor, nämligen av min fru. Och tidigare har jag haft väldigt hjälp av läkare och kamrater och sånt där. Men det är alltså någonting fruktansvärt som arbetar i en. Man vet inte vad det är. Jag har talat med många olyckskamrater om detta. Ingen har kunnat ge en förklaring till svar på den enkla frågan, varför super man? Det finns inga anledningar, inget annat än att någonting är galet inne i, om det så är i cellen eller vad det kan vara. Någonting är det som bara funkar. Och som jag sa så är det en kraft som är rent hemsk att märka. För när man skulle börja så kunde man veta, man kunde gå lugnt och sansa till systemet och veta att det går åt helvete det här. Och så tänka, nej. Men så gick man i alla fall fram till disken och köpte, och sen var det ju klippt då. Och någon enstaka gång har det väl hänt att man har kunnat genomföra det där som alla alkoholister drömmer om, att kunna supa lite grann och så sluta. Kanske det har hänt, ska vi säga, 2-3 gånger under de här, hur många år blir det? Från 27 till 60, det är 40 år. Mm. Ja. Som väl är så har jag aldrig blivit allvarligt skadad invärtes, utan alla organen har kunnat klara sig något sådär. Men vad jag egentligen skulle vilja säga är det att mänskligheten känner dåligt till det här, vilken oerhörd kraft som går åt för att varenda dag hålla nere den där, det där begäret eller vad man ska kalla det för. Och veta att det blir likadant imorgon och övermorgon och så vidare. Jag minns första gången jag hade varit intagen för att bli botad så sa den förståndige överläkaren på kliniken till mig: ja, försök nu hålla det till jul, och detta var i september. Och jag såg framför mig hela den räckan dagar, då blir det 100 dagar. Gråa dagar. Man kunde inte umgås längre, tyckte man. Alla gamla polare var ju otänkbara och sådär. Det var fullständigt omöjligt. Och sen gick det kanske en vecka eller så, så tog man sig en pilsner, en vanlig pilsner. Va? Så var det klippt och så var man ihop med kamraterna igen och sådär. Men numera alltså, sen jag har kommit ifrån det där, vad ska vi säga, de sista 20 åren. Så är det alltså dagligen en fight. Det kan jag gott säga. Och i den finns det något som är väldigt besvärligt, och det är avundsjukan. Alla sådana som du eller alla andra vanliga människor som tar en sup är som människor, va? Mm. Fan vad de har det bra, tänker man. Och så tänker man, kanske skulle försöka, och så försöker man inte. Men det går åt energi varenda dag, och det går åt humör. Vet du? Man blir så sur och ledsen. Och det kan man ju inte gå omkring och visa heller, utan då måste man ju vara som en vanlig människa ändå. Och här i Danmark, där jag har bott nu i 20 år, här är man ju omgiven av dräck. Mm. Det är bara att gå in i Konsum och köpa precis hur mycket man vill när som helst. Man kan till och med ringa efter när det är stängt och sådär, om när man känner någon. Det fordras alltså. Det går emot min natur, kan man gott säga. Och därför är det egentligen omöjligt för andra att förstå det. Det går inte att hjälpa heller, utan man får göra allting själv. Hjälp kan man få med avgiftning, som bekant. Det är relativt enkelt, va? Och numera finns det ju medel mot delirium och sånt där också. Förr måste man ju alltid gå igenom det. Jag har haft många delirier.
Vad finns det för medel?
Ja, det finns något som heter... Det var så länge sedan jag använde det, så jag kommer inte ihåg det en gång.
Mm. Men det är någonting...
Ja, om det inte har gått för långt så håller det hallucinationerna tillbaka. Du vet, delirium börjar ju med att man ser saker som man vet är hallucinationer. Mm. Sen efter ett tag blir de verkliga. Då är det lurigt, va? Då bryter det ut, då kan man inte stoppa det längre. Men om man tar det här preparatet just första stadiet, då kan man hålla dem nere och då kan man klara avgiftningen utan att man behöver gå in där hemska, fasansfulla. Det kan jag gott säga. Ett dille, det är inte roligt. 2-3 dygn. Utav de jävligaste hallucinationer du kan tänka dig. Det har jag alltså varit med om. Och det egendomliga är att när man börjar se de här djuren och missfostren och sexuella grejerna som kommer, blommar upp då. Då har man nog först lite koll på dem, lite kontroll sådär. Man vet vad de är. Jag hade en gång en massa små kräfter bakom min bokhylla som man kunde dra fram och titta på då och då. Lite gemytligt nästan. Där är ni i polarna och sådär, va. Men så kommer den dagen när de angriper en på allvar. När man inte längre kan se vad det är. Jag har varit ute och sprungit och slagit sönder saker och brutit mig in i bilar och allting sånt där. Och då är det... Då är man utlämnad åt den där kraften. Då har den liksom fått sitt byte, va. Men på något sätt så personifierar man det på det viset. Jag kan inte förklara det alls. Det bara känns så. Och numera... Eller rättare sagt, för sedan många, många år har det ju varit så att när man börjar dricka sprit så har man ganska trevligt några dagar. Om man kan hålla det inom rimliga gränser. Va? En lätt eufori sådär. Allting blir gemytligt och allting blir mycket stämningsfullt och sådär. Däremot så vet man ju sedan gammalt att de idéer man får för litteratur och sånt där, det är bara skräp. Det kan man lika väl skippa. Jag har sett någon gång några anteckningar som jag har gjort i fyllan. Mm. Och det är bara smörja. Det verkar så briljant när man får det, men det är ingenting att ha.
Men jag nyligen läst en bok av Sarkoski, Pentti Sarkoski. Han krökar väldigt mycket och jag har inte någon uppfattning om att han skulle skjuta sådana frukter ifrån sig. Utan att han skrev i det tillståndet.
Jo, jag har hört talas om sådana, och det finns väl också bevisligen några, men det är säkert ytterst få undantagsfall.
Stagnelius.
Ja, han gick väl mycket på opium och sånt där, va? Lite opiater och sådant. Det var inte så lång tid heller. Men ta vår gamle Hemingway, han kunde inte skriva när han var packad, men han gjorde det ändå, och det blev så det blev. Mm. Men det vanliga är ju alltså att det ser stiligt ut och man tycker det är så genialiskt, va? Men man kan ju knappast skriva för övrigt.
Nej.
Och framförallt kan man inte skriva maskin, inte jag i alla fall. Men det är i alla fall ganska trevligt och en sorts romantiskt försonlig vemodig stämning. Och saker och ting luktar på ett särskilt sätt. Det längtar man ibland efter, just den där speciella lukten. Jag har försökt uttrycka det med att det inte är någon lukt, men det väcker en näsans häpnad som är mycket egendomlig. Och man får skön distans till många saker, sådär balans. Man tycker att man är i sitt naturliga tillstånd helt enkelt. Och ibland undrar man då om inte det är det. Va? Varför kan det inte få vara så här? Men det är ju inte så. Efter de dagarna, på sin höjd en vecka, va, så kommer det där stadiet när man måste dricka hela tiden för att överhuvudtaget kunna göra någonting. För att kunna hålla sig nykter måste man vara full, skulle man kunna säga. Och då så ska man ju också hålla masken lite grann, va? Eller skulle. Nej, och sen kommer det där rent outhärdliga när det bara blir så man kan bara kan ligga och dricka, eller? Det var bra länge sedan jag var med om något sånt, men det har hänt alltså. Och sen var det att åka in och giftas. Men jag har många gånger tänkt att det finns inget värre än sprit. Mm. I betraktande av vad själva det spritbruket ställer till, så har jag alltid många gånger varit inne på att man skulle försöka avskaffa det helt och hållet. Det är verkligen ett av de största plågorisen vi har. Och ni måttlighetssupare har ju, det brukar jag trösta mig ibland, er andel i det hela, för det är ju bruket som håller missbruket igång. Det finns ju inget behov, naturligt behov av den första supen, eller hur? Mm. Utan det är liksom skapat sådär, men det sitter ju i sin urminnes tider. Det finns ju en gammal mesopotamisk dikt som skildrar, som beskriver vad en son är skyldig sin far. Det är många saker, bland dem är att leda sin fader hem när han har druckit för mycket öl. Mm. Och den är 5-6 tusen år gammal den där. Så det är väl inte till att hoppas på att man kan bli av med den. Men å andra sidan finns det ju, det tänker jag ibland på, kulturer där den inte finns. Muslimerna dricker ju inte sprit, i varje fall inte de rättrogna. Frisksportarna dricker ingen sprit. Nykteristerna dricker ingen. Det finns ju de som är lite måttlighetssupare där. Men alltså, tänkbart vore det. Om det inte vore så eländigt att måttlighetssuparna inte vill. Ni vill att ska stryka med 15 människor om dagen i Sverige. Ja, alla. Och dessutom alla konsekvenser i kriminalstatistiken och sånt där. Mm. Så kan man säga om man vill vara. Ja, det är en sorts tröst, kanske. Men för att återkomma till det där så tycker jag att man borde framhålla det lite grann, lite mer. Att det är inte lätt att vara alkis. Det är fruktansvärt svårt. Jag beundrar inte mig själv. Men jag tycker den kampen som vi för, alla som försöker att vara nyktra, alla alkisar, den är ju värd. Den är värd, verkligen. Mm. Du har inte haft något trubbel med sprit, jag vet. Du lever så lyckligt. Mm. Annars är det inte så ovanligt. Det är som jag sa, var tionde människa. Mm.
Men du hade kunnat undvika bli den tionde. Så ja, sett om du inte hade tagit en supen vid 27 års ålder.
Det är ju därför jag förbannar den här supsedeln som säger att man ska. Och på den tiden, det var 1947. På den tiden var det ju inte aktuellt med någon upplysning om den saken. Mm. Som det är här i Danmark. Här har de nu på sista åren börjat få upp ögonen för att det är farligt. Mm. De dricker ju dubbelt så mycket sprit här i Danmark som i Sverige. Det är inte alls någon idyll här.
Öl eller sprit?
Ja, det är mest öl, klart. Mm. Men sammanlagt blir det dubbelt så mycket per år. Mm. Och invånare. Men de har nu börjat få upp ögonen för att det verkligen är en fara för folk. Alltså, och för att det är en dålig affär för staten dessutom. För det kostar ju betydligt mer än de får in i skatter och arbete och sånt där. Så att det vaknar väl lite grann här också.
En lustig tanke att när man besöker det vackra glyptoteket och tittar på de vackra statyerna i Köpenhamn bredvid centralen, det är alltså folk som har supit ihop åt en kapitalistfamilj.
Ja,
intressant.
Jo visst, och tänk på Tom Oréns gamla, var det inte en slager han sjöng om att man skulle supa ihop till en pansarbåt?
Ja,
under kriget.
Mm. Det, ja, han var eller till en korkdyna åt pojken.
Ja.
Då när man hade kork på ölflaskan.
Nej, men det är lite. Nu är det ju också, det kan jag säga, det finns en liten ljusglimt i det här för min del. Att jag tycker jag har kastat bort 10 år av mitt liv, och 10 år de bästa och starkaste åren också på det här. Men så har jag också egentligen fått ett litet skalkeskjul, om du kommer ihåg ordet, någonting att gömma mig. Många blamaker som har begått kan jag skylla på spriten, även om jag inte är riktigt säker på att jag var full när jag gjorde det eller det, så kan jag låtsas det för mig själv eller säga det till folk att jag var dräcken den gången och sådär. Mm. Det är alltid något. Nej, sådana där desperata små trösteglintar har man ju. Men jag kan gott säga att annars är det grått. Jag har fått löfte om att få, om jag får någon dödlig sjukdom eller kommer att bli liggande på en dödsbädd i en vecka, så ska jag få vara packad. Jag skulle vilja dö i ett champagnerhus eller något sånt där. Och det har jag fått löfte på.
Av
Astrid såklart, av min fru. Men det vet man ju inte hur länge det kan dröja, eller om det kan bli pangfall. Man kan välta på cykeln eller vad fan som helst. Men det jag tänkt mig, det skulle vara ganska skönt att susa in i evigheten lite lätt berusad. Med gott samvete då, för att man har hållit sig så länge. Eller hur? Jag har ett vitt rekord på 4 år, det tycker jag är ganska bra. Men så hörde jag häromdagen, vem var det? Det var en kollega som hade 16. Och det hinner jag antagligen inte, jag är 66 nu. Men jag kan ju kanske slå det här 4-årsrekordet någon gång.